Huvudet snurrar efter all brännvin. Men benen är inte tillräckligt stadiga för att kliva av. Olof Pettersson har åkt flera varv i barnkarusellen utan att betala. Och nu närmar sig en man i färggrann uniform med bestämda steg. Tivolivakten sliter ner Olof från karusellhästen. Det är slut på snyltåkandet.
Men runt omkring så är det folk som börjar reagera och säga, nej, men han har ju bara roligt. Han är väldigt full, men han gör ju liksom ingen skada.
Olof försöker kämpa sig ur Tivolivaktens grepp. Men det är för sent. Vakten får uppbackning av polisen och Olof ska avsluta kvällen i fyllecell. Det är ett vanligt straff på 30-talet för den som drack mer än motbokens strikta ransonering tillät. Men något i gripandet av 24-åriga Olof får människor omkring att höja sina röster.
Man har rätt att dricka. Det här är ju liksom en folknöje, det här är en tivoli, det är klart man dricker alkohol.
Inom loppet av några minuter omringar de polisen och försöker frita Olof. Det som började som ett fyllebråk har snart övergått till kravaller. Och tusentals arbetare kommer försöka storma polishuset för att tömma fyllecellerna.
Så det är ju liksom en kamp för rätten att supa sig full helt enkelt.
Det här är Matupproren. En serie där vi dukar fram maten och drycken som lett till protester och bojkotter. Och idag ger vi er sprit.
Ja, det luktar ju läkarsprit.
Ja.
Det känns som hos tandläkaren.
Eller hur? Skåla.
Skål.
Forskaren Stefan Nysell tar en liten klunk brännvin.
Vad tyckte du?
Det smakar ju lite som flytande bröd.
Som flytande bröd. Det var väl ändå en försköning.
Ja, det var inte gott. Det kan jag inte säga.
Det är just den här spriten man liksom kämpar om att få dricka.
Men det är ju också den spriten som finns. Ren sprit var ju det som folk drack. Och uppenbarligen inte för att det är säkert gott.
Vi ska tillbaka till Eskilstuna i början av 1900-talet. Den lilla hantverkarstaden är på väg att bli en av Sveriges viktigaste industricentrum. Skomakarnas kunskap om hur man sätter ihop en sko från sula till skosnöre, ja, den är inte längre värd någonting nu när allt ska börja tillverkas på löpande band. Och staden växer. Befolkningen nästan dubblas av alla som lämnar landsbygden för ett jobb i fabriken.
Det är ett skifte mellan två Sverige, ett gammalt Sverige och ett nytt Sverige kan man säga.
Nu sker också ett politiskt maktskifte i stan. Socialdemokraterna tar makten och börjar lägga grunden till folkhemmet. Och i det nya moderna välfärdssystemet är det viktigt med skötsamma, nyktra arbetare. Stadens bråkiga och supande arbetare, de passar inte in längre.
De stämplas som någonting som inte är önskvärt helt enkelt.
Folk dricker mer än 3 gånger så mycket sprit som idag. Och det räknar inte med det som man fick tag på via den svarta marknaden. Så de styrande försöker kontrollera arbetarnas drickande genom den omstridda motboken. Ett papper som gjorde att man bara fick köpa någon liter sprit i månaden.
Men det här anpassas också efter vem man är. Så är man en skötsam arbetare som har arbete, man har familj, man passar in den här förväntade skötsamma normen, då har man rätt att köpa ett antal liter per vecka.
Unga vuxna, kvinnor och brottslingar får väldigt begränsade motböcker, eller ingen alls. Och kom ihåg, det här gäller bara arbetarklassen. Borgarna och överklassen, ja, de får dricka så mycket de vill. Men självklart kunde arbetare få tag på sprit på annat håll än via motboken. Som på Eskilstunas årliga folknöje, Tivolit. Där köptes och såldes svart sprit bakom tältdukar, plank och staket. Och det brukade bli rätt stökiga kvällar för polisen.
Så det här året har man bestämt sig innan för att vi ska sätta ner foten och säga att vi tänker inte tillåta superi på höstmarknaden. Nolltolerans skulle man säga idag.
Hösten 1937 går jag att läsa i Sörmlandsposten efter Tivolits första kväll att 10 fulla Tivoli-besökare har gripits.
Fylleriet i Eskilstuna visar oroväckande ökning. Fyllbultarna varnas med stora bokstäver.
Men det hindrar inte 24-åriga Olof Pettersson från att komma dit packad. Precis som de flesta av de tusentals Tivoli-besökarna. Och när Olof sätts i polisbil för att ha druckit för mycket och hamnat i fyllebråk vid karusellen. Ja, då börjar folk runt omkring reagera.
Det här är vårt sätt att leva. Kom inte här och försök att bestämma hur vi ska leva vårt liv.
De vet vad de riskerar. Att bråka med polisen gör att de kan förlora sin motbok och sin rätt att köpa sprit. Ändå gör de det. För de är trötta på att kontrolleras.
Och de försöker välta bilen. De försöker knuffa bilen och få den att gunga och välta och sådär.
Inte ens när polisen drar sina sablar backar de undan. Och när en ung flicka får ett slag i pannan och börjar blöda, växer ilskan. När polisen kör iväg med Olof till stationen har de en växande folkmassa i följetåg. Arga arbetare ställer sig på torget utanför polishuset och kräver att inte bara Olof utan alla som sitter i fyllecell ska släppas fria. Men polisen, de lyssnar inte.
Och då blir folk ännu mer arga.
Dags att ta i med hårdhandskarna. Det svarta havet av flera tusen människor på torget bestämmer sig för att försöka storma polisstationen. Men när muren av poliser hindrar dem, gör då ger de sig på poliserna. De försöker stryta av deras uniformer och sparkar på dem. Mitt i tumulten börjar de sjunga arbetarnas kampsång, Internationalen, och folk stämmer in. Arbetarna har protesterat utanför polisstationen i flera timmar. Nästan var tionde Eskilstunabo står där och kräver att arbetarna i fyllecellerna ska släppas fria. Nu får polismästaren nog. Han har själv fått smaka på slag och tappat både sina glasögon och sin käpp. Han beordrar alla poliser ut på torget med stålbatongerna.
Så att du tänker en 30-40 poliser som står upprörda med sablar och sen så går de till angrepp mot folksamlingen.
På bara några minuter töms torget på människor. Och polisen griper 15 arbetare som pekas ut som ledare för kravallerna. När solen går upp har lugnet lagt sig över staden. Men nattens händelser kommer att skaka Eskilstuna i flera veckor framöver. Och kanske mest skakade är de socialdemokratiska politikerna.
Som alla är djupt upprörda över vad som hänt i den här fina staden Eskilstuna.
Det socialdemokratiska styret kan inte förstå arbetarnas ilska. De bygger ju folkhemmet just för deras skull. De ser kravallerna som ett fylleslag. Och det gör polisen också.
I alla polisförhör så är man ju väldigt intresserad av exakt hur många supar har du druckit, hur många öl har du druckit och sådär. Det är i grund och botten det de säger, om det inte fanns någon alkohol skulle det inte bli någon bråk.
Slutsatsen bekräftar det de styrande redan vet. Att supandet måste stoppas. Men en sak passar inte in i bilden. Att fylleristerna använt arbetarklassens kampsång.
Det där är ju en liksom politisk sång. Det har ju ingenting med den här typen av kravaller att göra. Det som de läser som ett fyllebråk här kläs i någon typ av politiskt ideologiskt språkbruk. Det kan de inte förlika sig med.
Socialdemokraterna landar i att det kan inte vara deras skötsamma arbetare som ligger bakom det här.
Förklaringen är ju då unisont egentligen från höger till vänster att det här är ju inte riktiga Eskilstunabor. Utan det är ungdomar som inte vet bättre. Det är bönder som kommer in till stan som inte vet hur man beter sig i en stad. Dessutom har polismästaren en teori att det här är inte alls Eskilstunabor ens utan det är tillresta ungdomslogister från Stockholm som kommer hit bara för att bråka.
Men det är inte sant. Rättegångarna kommer att visa att alla gripna är arbetare från Eskilstuna, utom en. Olof Pettersson, som blev den tändande gnistan för kravallerna när han greps, beskrivs som väldigt ångerfull i pressen och får inga rättsliga konsekvenser. Och av de som lett upproret blir bara ett fåtal dömda. Och då är det till någon månads fängelse eller böter.
Och det är ganska milda straff. Och det är också intressant. Hade man använt upprorslagen så är det ganska stränga straff. Det är många år i fängelse.
Och rätten hade absolut kunnat använda upprorslagen eftersom poliserna gång på gång uppmanat folksamlingar att skingra sig utan effekt.
Så att myndigheten väljer att inte göra någonting stort politiskt ideologiskt av detta. Det här är en tillfällighet som har att göra med fylleri. Och det är också så man driver rättegången.
Efter rättegången kommer Eskilstuna-kravallerna 1937 att sopas under mattan. Arbetarna som protesterade mot att de kontrollerades av makten passar inte in i Socialdemokraternas bild av deras folkhemsbygge. Forskaren Stefan Nyssell, han är själv från Eskilstuna och hade aldrig hört talas om den här händelsen förrän han jobbade inom hemtjänsten. Där träffade han en av arbetarna som var med den kvällen.
Han berättade ju såklart vilda historier om att han har varit på torget och polisen har jagat honom med sablar och sådär. Så gjorde jag ett upprop i Eskilstuna-Kuriren när jag skulle skriva om det här i min avhandling, och då var det några till som hörde av sig.
Och han menar att för arbetarna på torget så var kravallerna helt klart politiska.
Det är ingen slump att de sjunger Internationalen. Men de här egensinniga, de här bråkiga, de här vanliga arbetarna får en röst. Vilket de aldrig annars har. Man har rätt att supa sig full. Det här är en del av vår livsstil som myndigheterna försöker att tränga bort eller förbjuda.
Men blev den här händelsen viktig för svensk historia på något sätt?
Inte dugg, skulle jag säga. Därför att den tystas ner. Och lägger man ett raster över Sverige under den här tiden, alltså sent 1800-tal, tidigt 1900-tal, så är det ju mycket sådana här händelser som faktiskt är grum, som är helt glömda idag.
Du har lyssnat på serien Matupproren av mig, Amanda Lindström. En produktion från Sveriges Radio Malmö sommaren 2024. Producent var Helena Stenqvist Söderlin.